Som sagt, jag har aldrig pratat om detta tidigare, så det kommer kanske som en väldig chock. Många. Du vet, vad som helst kan hända.
Välkomna till podden Hetis Proffs. Jag heter Hamza Ftouni. Och med mig idag så har jag en gäst som jag faktiskt har spelat in den här intervjun med en gång innan. En person som står mig nära, en god vän till mig. Och varför vi gör en del två är för att vi började få känna att det fanns lite mer att djupdyka i än det vi gjorde första gången vi försökte oss på detta.
Så var det.
Gästen idag heter Olle Magdulle. Välkommen hit.
Tackar, tackar.
Olle är mest känd för att vara en gamer, youtuber, influencer.
Jag gillar inte det ordet, men vi kör.
Nej, det gillar inte jag heller, men det är så.
Varför
folk...
Varför säger du det då? För att folk... Ja, du vill att folk ska förstå vad det är.
Exakt!
Alla människor ska förstå.
Ja, jag är en allrounder.
Exakt.
Och när vi hade vår podd, det var inte att den var dålig på något sätt alls. Det var bara att, i och med att vi känner varandra och vi vet grejer om varandra och vi vet om hur saker och ting går till, så var det typ så här: hur mycket ska man gå in, hur mycket ska man inte gå in? Och så man tiptoar lite höger och vänster. Men nu har vi kommunicerat lite mer om hur vi vill göra det. Och det är från hjärtat helt enkelt.
Absolut.
Podden heter ju Heltidsproffs. Och vi har redan berört att du är heltidsproffs inom gaming. Men även själva fotbollsspelandet. Så vi kan börja från den änden och lära känna dig från början.
Okej, okay. Ja. Så jag heter då Olle och eller Olle Magdulle heter jag på YouTube, och jag har hållit på med detta i över 10 år nu. Så för 2 veckor sedan så passerade jag faktiskt 10 år på YouTube. Och jag var 13 år gammal när jag började med YouTube. Jag har alltid älskat fotboll, oavsett om det är riktig fotboll, FIFA, och gillat att spela spel. Och inspirationen är väl, eller var väl, KSI. Jag vet inte om många vet vem det är. De ringer telefonen här. Så det var ju på det spåret. Jag kände bara att okej, okay, jag kan göra det här själv. Jag tyckte det var riktigt, riktigt roligt. Man såg att YouTube, det hade väl inte utvecklats. Och YouTube var inte det YouTube är idag för 10 år sedan. Men jag tyckte det var så extremt roligt. Och blev introducerad av en kompis att då köpa viss utrustning om jag ville börja hålla på med det, så på det spåret började. Så jag fick egentligen en inspirationskälla, och sen så tänkte jag att det här kan jag göra själv, och jag var faktiskt först i Sverige med att göra det jag gör, alltså fotboll på YouTube då.
Podden heter ju trots allt Hetisproffs, och man vill ju veta när går man från amatör till proffs, och i ditt yrke, det du gör, att gå från amatör till proffs är väldigt solklart. Det är när man börjar tjäna pengar på något sätt, yeah, så att man inte behöver göra någonting annat, yeah, utöver det du gör.
Precis.
När händer det genombrottet för dig?
Egentligen, det har väl, som sagt, jag har varit på YouTube i 10 år. Jag skulle väl säga att de senaste 4-5 åren, kanske 4 åren skulle ni säga, för att vara på den säkra sidan, så har jag väl kunnat överleva på det. Men så...
Förlåt, du sa något intressant nu.
Ja. Yeah.
Så överleva.
Ja. Yeah.
Så det är typ så här, det är fortfarande inte där du vill?
Precis.
Okej.
Okay. Eller hur syftar du nu?
Ekonomiskt liksom, så du ska överleva?
Ja, precis. För 4 år sedan så, för 4 år sedan så började jag liksom ha detta som ett heltidsjobb.
Okej. Okay. Mm.
Så det var ju egentligen som så här att jag har grindat på successivt. Tagit det i min takt. Jag har egentligen aldrig haft rutiner, aldrig haft schema, aldrig... Jag har liksom jobbat för mig själv, kan man säga, hela tiden. Jag tog ju studenten, vet inte när jag gjorde det, ett par år sedan nu. Och då var det som så här att vi hade praktik, för jag gick hotell och turism, och den linjen gick jag mer bara för att liksom utveckla min sociala kompetens och allt vad det är liksom. Inte för att jag ville jobba på ett hotell, utan jag var ju dedikerad att jag skulle jobba med detta när jag väl tog studenten. Men det var det som så här att jag hade då praktik då och blev fick väl en kontakt där som bad mig jobba på Dressman. Och det tror jag inte många vet om att jag har gjort. Så det var ju på det spåret att jag tog studenten, hade helgen där, och sen direkt på måndagen så började jag jobba på Dressman. Jag vet inte hur länge jag jobbade där, ett halvår kanske, 7 månader, något sånt. Chefen då var fullt medveten om att jag sysslar med detta vid sidan av, och han visste att jag kunde sluta vilken dag som helst. Och så blev det att han skräddarsydde ett schema till mig: du ska jobba denna dagen, denna dagen, denna dagen. Men där blev det mycket att jag fick säga ifrån och säga att jag kan inte denna dagen, för jag ska flyga upp till Stockholm. Denna dagen kommer jag hem, denna dagen kan jag inte, för det är en annan inspelning. Så att det blev väldigt, väldigt mycket den, just under den perioden också. På sommaren, det var väldigt många samarbeten med Adidas och Nike och allt vad det var. Så det blev väldigt rörigt där. Men ungefär vid det laget så kände jag att okej, detta tar väldigt mycket tid. Jag kan överleva på detta. Och inte nog med det, jag såg det som en investering också. För desto mer jag håller på med mitt yrke, desto mer växer jag. Så det var rätt självklart för mig att hoppa av och syssla med det jag drömt om sedan jag var liten.
Det är så pass nytt yrke att det finns ingen så här... Kanske nu kan det finnas något facit hur man kan börja sin influencer-resa.
Jag har ju sett att det till och med finns utbildningar om att bli en YouTuber, och jag kan inte fatta det, att det finns.
Jag kan inte.
YouTuber är någonting som du vill bli din hobby, ja, och sen så får det ta dig dit det tar.
Mm.
Du kan inte liksom gå in med en inställning att det här, så här kommer det bli, för det vet du inte.
Nej.
Det vet du inte. Det är ledande som att bli ett fotbollsproffs. Det kan vara, du vet, du kan bli skadad. Du vet ingenting. Och du har ju haft gäster på denna podden vars, ja, det har skett och blivit exakt så. Så ingenting är garanterat. Och sen i mitt fall så kan det vara andra saker som händer i livet. Det kan vara att du tappar intresset. Det kan vara att du får ett jobberbjudande. Det kan vara vad som helst som du helt enkelt kan tacka nej till. Men... ja.
Hur gjorde du? För att, som jag sa, det finns inget facit direkt där du kunde ta hjälp av någon. Det fanns typ så här, KSI, ett unikum som nu gör miljonernas mamma av många års jobb.
Ja.
Vad började du liksom?
Jag kan ju bara svara för mig själv. Men det hade varit roligt om du hade pratat med någon av mina kompisar också, för deras story är kanske en annan, men... Just inom det här gamet, att jag sysslar med FIFA, spelet FIFA, spelade, låg på YouTube, gjorde fotbollsvideos, gjorde andra videos när jag reste, allt möjligt.
Och sånt,
allt möjligt. Det var, alltså jag har ju hållit på så pass länge och var så tidigt i gamet, så att där i början hade jag ingen att vända mig till. Jag hade inga kompisar, jag hade ingenting inom det fanns. Det fanns ju kreatörer, men du vet, jag som precis har börjat, det finns ju inte en chans att få varken knyta kontakter där. Nej. Och så vidare, utan precis som alla andra yrken där finns där ute, alltså kontakter är allt, du vet hur det är. Så jag fick ju grinda på solo, sen så höll jag väl på i 2-3 år, och sen så ploppade upp några få kreatörer längst vägen som också höll på med FIFA.
Mm.
Och då blev det liksom att okej, jag har inte så mycket till val än att ta kontakt med den här personen, för att han är en av de få som sysslar med det jag gör. Vi börjar bonda lite, börjar göra videos tillsammans, och sen så höll vi på det spåret, och sen så utvecklades det till att vi har en väldigt fin vänskap idag och träffas, och dessa grabbar jag liksom har träffat via internet och via det spåret, de är mina bästa kompisar idag, allra bästa kompisar. Så är det.
Du har ju tagit steget att flytta från Skåne upp till Stockholm.
Yes.
Är det ett pris man betalar för att jaga den här drömmen, att man flyttar till en storstad?
Ja, det är väl en svår fråga, är det väl. Absolut, livet blir enklare här uppe. Jag bor väldigt nära city. Jag kan ta mig dit jag vill. Är det ett möte jag behöver dyka upp i, kan jag alltid träffas face to face. Det finns oändligt med möjligheter här. Alla möjligheter i detta landet finns här, och så enkelt är det bara. Det går inte att diskutera. Sen gör ju jag väldigt mycket solo också. Så sett, alltså för min del, så skulle absolut funka och göra detta i Skåne, men det blir lättare att göra det här uppe. Men det är ju andra konsekvenser du får ta med att bo här uppe.
Så som?
Privatlivet. Det är ju visst, jag har min underbara flickvän här uppe. Jag har alla mina kompisar som sysslar med YouTube här uppe. Så sätt så har jag ju människor som står mig nära här uppe. Med, och jag har min faster som faktiskt bor här uppe också. Men du vet, min bror, min syster, mina systerdöttrar, min mamma, pappa, min mormor, farmor, farfar. Alla är där nere. Och med tanke på den här situationen, pandemin, så har det inte blivit lättare att träffa dem heller. Så det har ju varit att man har, ja, helt ärligt gått in lite i en depression skulle jag nu säga. Mm. För att man har liksom, ja, jag ska inte säga fängslad för jag har haft det bra här uppe, men det blir ju definitivt en begränsning. Och sen vet jag att det är många folk där ute som har det betydligt värre än vad jag har. Men jag kan bara tala för mig själv.
Du signalerar att du står din familj jävligt nära.
Både ja och nej. Jag vet, jag har en speciell relation med min familj. Jag vet vad jag har dem. Jag skulle säga i alla fall på pappas sida. Vi har kanske inte, vår kontakt har blivit absolut mycket bättre. Jag och pappa, vi har kontakt nästan varje dag. Det har vi inte haft innan. Men vi har det nu. Mamma var mer i början att liksom trycka på väldigt mycket. Hur är det? Hur är det? Du vet, bombardera med sms. Så. Där någonstans i början när jag flyttade upp till Stockholm, vilket är 3 år sedan nu. Jag bottade upp i 3 år. Det var att hon kunde liksom inte lämna mig i fred. Vilket har blivit också en del att jag är sämst på svar i telefonen och sånt där. För att varje gång jag fått sms och så vidare så har det satt sina spår i att shit, vad vill folk mig nu liksom? Att det har blivit för mycket. Att folk bryr sig. Visst, det är fint, men jag tycker att det har blivit lite för mycket.
Får man bli, alltså, utnyttjad eller vad?
Nej, inte utnyttjad, men liksom detta är väldigt svårt att prata om, men jag har inte haft, till viss del min barndom har varit fin, men jag skulle säga när jag var 7-8 år så började den liksom bli väldigt annorlunda. Mina föräldrar separerade.
Stor omställning.
Ja, stor omställning, du vet, det var inte så här var varannan helg som det var med, som det kanske brukar vara. Jag vet inte hur det ser ut hos folk som har separerade föräldrar när de var yngre och de skulle bo ena veckan hos den ena och andra hos den andra. Men det var ju liksom en stor förändring, och i det så tror jag att båda mina föräldrar blev deprimerade. Det börjas dricka mycket alkohol, det börjas bli väldigt konstigt.
Destruktivt.
Ja. Och visst, jag har inte så jättemycket minne av mitt liv när mina föräldrar var med varandra. För att det var ju min värld då, du vet. Det var det normala för mig. Så att se liksom det förändras helt plötsligt och inte alls bli så, det är en väldigt stor omställning. Och jag tror att i den vevan så blev både mamma deprimerad, pappa deprimerad. Det började dricka väldigt mycket. Jag har fått se såna otroliga grejer som inte en unge i 7-8 års ålder ska behöva se. Och jag tror att redan tidigt så tog jag på mig någon form av papparoll som en unge i den åldern inte ska göra.
Jag som känner dig fattar vad du menar, och det är att du börjar bli mån om allt och alla runt omkring dig, att du la dig själv helt långt bak.
Ja, och det har satt sina spår idag också. Jag får ju liksom kommentarer av farmor, farfar, pappa också till och med. Min faster, de är väldigt mycket så här snacka liksom. Väldigt måna om att i denna familjen så håller vi inte någonting tillbaks. Utan det är inte fel att snacka om känslor. Det är inte fel att gråta. Det är inte fel att, och sådär. Och det har jag väl börjat lära mig nu på de senare åren när jag har växt upp. För jag har haft, jag har brytt mig så mycket om andra människor så att jag har liksom hållit allt mitt skit inom mig. Och det har varit väldigt svårt att snacka om. Men jag blir allt bättre på det. Jag har tyvärr aldrig sökt och pratat med en psykolog.
Känner du att du har haft behovet för det?
Ja, absolut. Och jag känner att jag har behov av det nu också. Men jag känner att jag desto mer... desto äldre jag börjar bli, desto mer har jag börjat prata om det och desto bättre mår jag.
Av att prata om det?
Ja, av att prata om det generellt. Mm. Det behöver inte vara med en psykolog. Jag vet inte hur det är att snacka med en psykolog. Alla säger att det är bra, det är nice. Det är skönt. Men ja, det är kanske svårt för mig att uttala mig eftersom att jag aldrig varit med om det. Du har pratat om det också med mig, att jag gör det bara. Liksom. Det är skönt. Letar på trycket lite.
Alltså handlar mest om att jag själv besökte psykolog när jag hade en period där jag hade mycket panikångest. Men jag visste inte varför. Jag visste inte vad som hände med mig. Jag visste inte vad det var som triggade. Och ibland handlar det om att hitta någon oberoende som kan ställa rätt fråga. För att oftast är det att man söker ett svar. Men man vet inte vad det är man söker efter.
Precis.
Och när du har någon som är professionell och ställer de här rätt frågorna, då helt plötsligt så kan du öppna en helt ny jävla värld inom dig själv.
Ja. Och vi gjorde ju podden innan. Mm. Då filmade vi visserligen och sådär. Kände mig extremt obekväm. Hela sitsen med att vi spelade in den videon var obekväm för mig. Jag hade gått dit med inställningen om att nu ska jag prata om detta. Fick inte ur mig ett ord. Det kändes nästan värre efter den podden alltså.
Mm.
Och jag känner att är det någonstans jag vill prata om detta så är det hos någon annan. För att jag ser inte mig själv liksom sitta, du vet, hela den här grejen med liksom att prata om ens egna känslor. Jag får ju liksom, vad ska man säga, det är så synd om mig och sånt. Det är inte det jag vill liksom framhäva med detta. Men med tanke på att det är en podd, det är inte på mina egna sociala kanaler och så vidare, så är jag fine med detta. Och jag har liksom tänkt igenom det sen vi sist spelade in. Att fine, vi kör.
Mm.
För att, du vet, människor har kollat mig i 10 år. De vet ingenting om mig. Ingenting. Så, jag vet inte. Jag tycker det känns bra. Det känns bra att prata om.
Det är kul att höra att du, om jag jämför med sist vi spelade in och tills nu, bara sättet som du pratar kring om detta. Du går in med en annan pondus. Du
går helt annan röst.
Ett annat annan självförtroende. Det är inte en tyck synd om mig typ av aura när du pratar. Utan mer om att jag behöver bara snacka av mig och nu gör jag det.
Sen ska alla som lyssnar på detta veta om att det är fortfarande inte lätt för mig att sitta här och prata om detta. Klart jag känner mig obekväm, men ja.
När du säger om detta, vad är det du menar?
Nej, men du vet, mina föräldrar, jag har aldrig ens nämnt dem.
Om skilsmässan och alkoholismen?
Ja,
och
ingenting. Och tyvärr så, nu är vi inne på det spåret igen. Jag tycker inte synd om mig själv och sånt. Alltså, det gör jag absolut inte. Jag har liksom hela mitt liv varit där för mamma, pappa, om det har varit något liksom. Så det är ju liksom inte förrän nu jag liksom har fått upp en helt annan syn på att liksom vem jag är. För jag tror inte jag vet fortfarande vem jag är, för att dessa besvären och all denna tyngd har varit inom mig sedan jag varit 7-8 år gammal och aldrig pratat om detta. Sen träffade jag Amanda och hon fick liksom, vet så här, det var liksom min första kärlek så. Så du vet, då det förändrar det här med kärlek alltså, det är sjukt. Och hon, desto mer jag börjar liksom lära känna henne, du vet såhär intimt, börjar krama, börjar liksom prata känslor och allt det här liksom, hon, alltså hon bröt ner mig.
Mm.
Och jag kunde inte hålla tillbaka liksom. Och jag tror, alltså jag vet inte hur många gånger, jag vet inte om som kan räkna det på en hand. Så lite har jag gråtit alltså. Mm.
Men, vad var det Amanda gjorde för att kunna...
Nej, men det var liksom att hon väldigt tidigt där märkte att jag var en väldigt stängd människa. Och då var det liksom att kolla mig i ögonen. Vi kramades och hon liksom... Och du vet, jag blir jätteobekväm. Jag, när jag pratar känslor, jag kan inte kolla någon i ögonen.
Nej.
För jag började gråta då alltså. Mm. Så det var liksom att jag vände ryggen till och sådär. Och hon var liksom så ifrån där liksom. Kollade mig i ögonen nu och kramade mig. Och där bara small jag av. Och det var väldigt skönt. Sen var det inte så att jag blev cured där på plats. Utan det har ju fått liksom gå... Det tar ju sina år och jag är fortfarande inte helt återställd. Men det är liksom den här tyngden som... Som jag tror jag skulle behöva hjälp med.
Mm. Vad grundar den sig i? Du nämnt lite kort om mamma och pappa. Men du har också sagt att ditt egna skit liksom du går runt och bär på.
Jag skulle nu säga att det är... Det är liksom brist på någon form av mogen fadersfigur. Mammaroll. Liksom... Och du vet, jag har sagt så mycket att dagen jag får barn... Då vill inte jag att mitt barn ska uppleva det jag har upplevt. Utan att jag snarare tar lärdom av andras misstag. Och absolut, det är ju liksom... Det är inte så jäkla kul att ha varit med om. Men jag har ju liksom fått en helt annan blick på saker och ting. Och jag vet liksom att det ska mycket till att få mig att gråta på annat plan. För att jag liksom... Det känns som att jag har varit med om det jävligaste redan. Och det har varit allt ifrån jag har ju liksom andra i min familj också som missbrukar inte bara alkohol utan andra tunga grejer. Så det har varit liksom att jag har kommit från den bakgrunden att jag har haft liksom föräldrar som har druckit väldigt mycket, en bror som dricker väldigt mycket och ta andra saker och ting. Och det är inte så jävla lätt. Och du vet, nu bor jag här uppe i Stockholm. Och varje gång jag liksom drar ner till Skåne. Så är det... jag försöker göra... Alltså när jag väl åker tillbaka till Skåne så försöker jag göra situationen så bra som möjligt. Jag har varit väldigt tydlig med det att... Kommer jag ner till Skåne. Då hoppas jag fan att ni liksom tar vara på den tiden jag väl... Den lilla tiden jag väl är i Skåne.
Mm.
För du vet, minsta lilla jag drar upp igen liksom.
För att skydda dig själv liksom, från det som händer där nere.
Ja, och sen också liksom för att de ska förstå att jag tar detta på allvar.
Mm.
Och så. Och sen så har jag ju liksom en bror som är väldigt speciell. Jag har aldrig träffat en människa som är så speciell.
På gott och ont eller bara ont?
Majoriteten av det är tyvärr inte så trevliga grejer. Sen så är det en sån här kärlek till honom som man inte kan släppa för. Trots allt så är det fortfarande min bror. Så du vet, jag älskar honom, men det är svårt. För också, jag är väldigt dålig på att svara i telefon. Skicka sms. Om någon skriver ett sms till mig då, du kan nästan förvänta dig ett svar nästa dag. Och jag försöker göra så gott jag kan och jag vet att andra blir beroende. Att andra blir liksom, hur ska jag förklara det? Att andra får, vad kan jag säga? Att de får ta smällen när det är, ja. Det är inte deras fel liksom. Och det tycker jag är synd. Att de ska få liksom lida saker och ting som de inte har gjort. Men tyvärr, det är som det. Och jag har väldigt svårt att svara i telefonen. Och jag tror att det har satt sina spår på grund av att mamma eller pappa kan ringa onyktra. Brorsan kan ringa. Tyvärr vet jag nu att varje gång han ringer så är det för hans egna vinning. Kan du swisha mig pengar? Kan du kan du göra dittan och dattan liksom? Aldrig ett samtal, hur mår du, allt det här och sånt. Och vad jag också tycker är skittråkigt tyvärr, vi har jobbat på det, alla i min familj, jag säger det varje gång min brors namn nämns. Vi kan liksom känna läget, bla bla bla, vi snackar någon minut, sen nämns hans namn. Mm. Och detta har hänt, detta har hänt, detta har hänt. Jag bara, ja men vad fan, kan inte vi liksom ha ett samtal utan att han ska nämnas varje gång? Vet, läget och sånt, du vet, det ska kunna räcka ibland. Utan att liksom behöva liksom avsluta ett samtal att detta har hänt. Ja, jävla roligt, tror du det?
Nej, alltid bara negativt.
Ja, och du vet, det är oftast det negativa som sätter sina spår. Mm. Det, så är det ju alltid liksom så positivt. Klart. Det är väldigt roligt med positiva nyheter, men de negativa nyheterna, det är de som sätter spåren.
Har du kunnat ha en transparent dialog kring din familjesituation med dina familjemedlemmar?
Inte fullt ut, tror jag inte. Jag har haft väldigt djupa dialoger på senaste tiden med pappa om situationen. Alltså jag tror också det är någonting jag vill förtränga och försöker förtränga. Att allt det här negativa i mitt liv liksom. Varje gång det liksom ploppar upp att något har hänt liksom. Alltså det var ju bara några månader sedan min brorsa nästan förlorade livet liksom. Och det var det senaste jag fick höra om.
Om honom.
Ja, så det är mycket sånt skit alltså. Det var ju mordförsök. Och lårpulsådern gick. Så det handlar ju bara om tid där.
Mm. Han klarar sig.
Ja, han klarar sig. Så, och då har man också tänkt, liksom, oavsett, det låter fruktansvärt hemskt. Men han är ju inte som jag. Och jag har svårt att sätta mig in i vad som försiggår i hans hjärna. Men i min hjärna, det känns inte som, jag är väldigt försiktig av mig. Liksom, om jag går över ett övergångsställe, då kollar jag mig för två extra gånger liksom, innan jag går över, även fast jag vet att det inte kommer en bil. Och det är grönt ljus. Medan han har inget konsekvenstänk alls. Så oavsett hur hemskt den låter, så när något sånt här har hänt, som till exempel att han har varit nära på att förlora livet, och det är inte första gången, det är, ja, det är ett par gånger. Då har jag liksom tänkt att okej, fan, hoppas nu han har lärt sig någonting, att du är inte odödlig.
Mm.
Även fast det känns som att han är det.
En katt med nio liv.
Ja, exakt. Och det är han också alltså. Men jag menar, det varar ju inte för evigt. Så min absolut största önskan i livet är att han ska få ordning på sig själv. Och att han ska fatta att vad fan håller jag på med? Jag har liksom hållit på att förlora livet flertal gånger. Legat på sjukhus. Jag vet inte hur många gånger. Allt sånt där. Och i min värld så är det liksom okej, okay, händer det en gång, det kommer aldrig hända igen.
Mm.
Men den här läxan, han lär sig inte av den.
Du sa till telefonanvändande att du är sämst på svar på telefon, sms, denna med andra. Är det för att du är rädd för att kommande samtal kan vara att nu är han död?
Ja. Bland annat också. Bland annat, men största, vad heter det?
Du kan ta en paus.
Nej, det är lugnt.
Säkert.
Ja, det är lugnt. Ja, det väger tyngst.
Mm. Det är rädsla som gnager 24-7
ja,
kanske.
Ja. Mm. Så är det.
Hur har du lyckats dölja dessa känslor i 10 års tid från offentligheten?
Alltså jag kan se väldigt många videos där folk, alltså jag ska inte säga tycker synd om sig själv, men alltså jag har ju väldigt svårt för det här. Alltså bara att jag sitter här nu och snackar liksom. Mm. då känner jag mig, alltså det känns som att jag framstår som en pajas nu. Mm. Även fast jag har lärt mig det här att du ska liksom våga kunna prata om saker och ting. Mm. Och jag har aldrig gjort detta, det är första gången jag gör detta. Så det, men i videoformat har jag liksom, jag vet inte, jag vill liksom framstå som den här glada killen. Även fast jag märker väldigt tydligt om vi går tillbaka några år gentemot nu, att mina videos, jag var mycket gladare bara för något år sedan liksom. Så jag vet inte, det är liksom en fasad, det är det. Alltså, det, nu har det ju liksom blivit, visst, absolut, ni får liksom inte få det till att jag inte tycker det är kul, för att jag älskar det jag gör och det är mitt drömjobb och jag kommer hålla på med detta så länge jag bara kan. Tills jag tycker det är roligt, men alla dagar är inte roliga. Och jag vet att det är många som ser upp till mig och det är många som ser upp till andra. Och vet, vi har liksom fortfarande ett jobb att sköta. Och ja, vissa videos är kanske inte så jävla roliga att spela in. Mm. Även fast jag liksom, och ibland tar jag perioder, alltså jag lägger inte upp så ofta. Liksom, nej fan, idag orkar jag inte liksom. Idag pallar jag inte, idag mår jag inte så bra. Idag känner jag mig inte alert och glad framför en kamera. Så då blir det att man liksom skippar den dagen för att göra det när man väl har energi. Och du vet, den här mobiltelefonen, den suger energi.
Och du är basically beroende av den för att kunna få in bröd.
Ja, ja. Så är det. Så, ja, där har vi familjesituationen. Den har förbättrats, absolut. Men det finns fortfarande saker och ting som kan förbättras.
I influencer- och youtubervärlden så snackar man om fans. Man snackar om att följa skara. Och i och med att du inte har varit så öppen om de här typen av ämnena och dina, ja, kids kommer lyssna på detta och folk i din nät kommer lyssna på detta. Hur tror du att de kommer ta emot det du säger? Vad tror du responsen kommer vara? Har du reflekterat över det?
Nej, det har jag inte. Men å andra sidan, alltså det får tas som du vill. Jag sitter här och pratar om vad jag har upplevt och jag vet att andra människor har upplevt saker och ting, men jag vet inte, jag kan bara sitta här och vara ärlig liksom. Men från deras perspektiv så, alltså det är svårt för mig att säga, men som sagt, jag har aldrig pratat om detta tidigare, så att det kommer kanske som en väldig chock för många. Och jag har fått beröm om att fan, det är fan rätt starkt jobbat att du liksom har gjort, börjat för 10 år sedan, gjort det solo och sen så liksom fått upp kontakter på grund av det jag gjorde för 10 år sedan, började jag för 10 år sedan. Och sen till vad det är idag. Och liksom fortfarande köttar på och så vidare. Och jag gör det liksom i princip utan en familj här uppe i Stockholm. Och att många människor tycker det är liksom väldigt inspirerande. Men då har ju liksom inte de varit medvetna om det här heller. Ovanpå detta så, men i min värld så är det liksom, jag försöker att inte liksom gräva ner mig för mycket i det, jag försöker förtränga det, jag försöker stänga igen allt detta, jag försöker köra på
så gott det går.
Nej, det är det inte, men det är det, alltså det är på detta spåret jag har valt att köra. Och sen så visst, det kanske biter mig i röven en dag, men då får du göra det,
för att de som lyssnar kommer antagligen vara från din målgrupp som är kids. Och skulle man gå runt och bära på de känslorna och tankarna och ha det här måendet,
nej, det,
som Olle har förträngt, så finns det faktiskt hjälp att hitta, vad säger du, psykolog eller inte, men det man kan rekommendera är organisationer som BRIS eller Friends, där de tar emot liksom ungdomar och barn med ett mående som inte alltid är på topp. Det finns ju hjälp. Man behöver inte förtränga det som du har gjort, fast det kanske var det du kände till.
Ja, precis. Så att detta har som sagt aldrig liksom sagt förut. Jag går och liksom jag bär med mig dessa känslorna varje dag och tankarna och så vidare. Och sen så en väldigt bra dag för mig är kanske en okej dag för många.
Vad är det du värdesätter då?
Allt. Och bara att leva och liksom se min familj skratta och sånt där. Det är liksom, det väger, alltså det betyder absolut mest. Och att liksom att min bror fortfarande är livet. Jag kan inte förstå det, så du vet, varje gång han ringer mig eller något, så önskar jag bara att vi liksom hade kunnat ha ett vanligt samtal. Tyvärr blir det inte så. Så det är bara att se han i livet, det är helt sjukt. Jag förstår inte det. Så det är lite surrealistiskt. Men den, alltså du kan tro på att jag har liksom ställt in mig på att det här samtalet eller smset kommer förr eller senare. Det kan komma när som helst. Så det är den absolut tyngsta bördan inom mig.
Har du sagt det till honom?
Oh ja.
Vad är hans respons?
Skiter i det. Ja. Det är liksom, rycker på axlarna, går vidare. Lär sig aldrig.
Lite som du gör just nu med dina problem.
Ja. Skillnaden är ju att han utsätter sig för livsfara, det gör inte jag. Men sen å andra sidan så i min sitt så är det ju väldigt bra att prata. Och jag önskar inte en jävel att hålla saker och ting inom sig. Utan det ska jag bara ut. Gärna så tidigt som möjligt. Mm. För att jag tror att desto mer du bär på dig saker, desto värre blir det. Såklart. Och sen vissa kanske klarar av det och vissa gör inte det. Så är det.
Det här är ju trots allt, det här är ju en podcast i alla ära.
Yeah.
Men det du gör just nu är en steg i rätt riktning med din egna personliga utveckling.
Mm.
För att ta tag i ditt shit.
Mm.
Hur ser du på framtiden? Vad vill du göra? Vad gör du för steg efter detta? Nu kommer folk veta.
Mm.
Och det i sig kanske gör att du kan andas ut lite lättare.
Ja, kanske. Framtiden. Du vet, vad som helst kan hända. Jag ser mig fortfarande hålla på med detta. Absolut ser jag mig inte hålla på med detta tills jag är kanske 40 eller någonting, utan vi får se. Du vet, det är omöjligt att säga. Men jag vill köra på detta så länge jag tycker det är kul. Vilket jag gör. Det är egentligen tankarna. Jag hoppas att jag kan resa mer. Vi får se vad pandemin tar oss.
Kolla, vad gör du med dig själv? Vad gör du med ditt mående? Det är mest det jag försöker få fram.
Okej. Jag vet inte vad jag gör med mitt mående. Jag är väldigt mycket hemma. Liksom, vet så, det är så, ibland har jag så lite energi så jag pallar liksom inte ens gå utanför dörren. Så jag försöker liksom göra det jag tycker är kul egentligen. Så är det att spela in en video, är det att träffa dig varje gång du dyker upp i Stockholm, så gör jag det. För jag tycker det är kul. Vi var nyligen på 2 veckors semester i Spanien. Skitnice, välbehövligt. Kunde koppla av, ligga på en solstol och bara liksom gotta mig. Och det har jag inte gjort på 3 år, så det var fan skönt alltså. Sen får vi se hur länge det varar tills man är tillbaka på spåren. Men jag känner mig faktiskt lite lyckligare nu alltså. Och jag tror bara att jag, ovanpå den här bördan jag har, att den här pandemin har satt sina spår också, så jag är inte ensam, det kan jag säga. Majoriteten av folk man träffar liksom, nu när vi var utomlands, så sa jag också det, att den här pandemin har lett till depression. Så
du trodde det förstärkt dina känslor?
Ja, så att liksom bara sitta på ett flyg i 6 timmar, det var ju helt underbart. Och det är ju någonting som man innan tyckte var ett helvete. Så ja, så är det. Men
min konkreta fråga är, Olle, kommer du söka professionell hjälp?
Jag har blivit tillsagd hela tiden, jag har inte tagit den hjälpen.
Man kan inte bli tillsagd om en sån grej. Man kan inte bli tillsagd, det måste komma inifrån.
Ja, jag vet. Just nu så känner jag faktiskt att jag... Det låter konstigt att säga det, men jag vet inte alltså. Jag tror inte jag kommer göra det nu. Jag tror att jag kommer få prata mer med min familj om detta med min faster som är barn nu för 2 veckor sedan. Vi hade ett telefonsamtal och hon sa det att Olle, detta år ska bli ditt år. Jag ska hjälpa dig med att hitta en psykolog. Vi ska göra det till ett bra år för dig. Och som vanligt, jag säger ja, absolut. Så att kan hon hjälpa mig med det så hade det varit otroligt schysst. Och jag vet att jag behöver det. Men från mitt inre, vad jag själv tycker just nu, så tror jag inte att jag kommer göra det. Just nu, at this moment.
Är du inte redo?
Nej, jag vet egentligen inte vad det är jag är redo för. Men det är liksom, jag tror bara energin. Jag vet inte. Prata med någon utomstående, ja visst, det kanske är jätteskönt. Eftersom att du vet, du har ingenting att dölja för dem och så här, och du kanske folk är kanske väldigt måna om vad liksom kompisar, familj tycker om dig och sådär. Sen har jag liksom inte varit djävulen själv och gjort saker och ting som jag ångrar och sånt där, va? Utan snarare tvärtom. Jag har inte ångrat det jag har gjort, men jag har ångrat
metoden liksom.
Ja. Och att det kanske det här har skett ifrån andra håll, så som till exempel min barndom. Så det är mer den biten jag behöver liksom bearbeta och få ut. Mm. Ja, du.
Alltså, syftet med samtalet är ju att belysa din typ av profession. Men samtidigt så vill man också bryta de här stereotyperna om män som inte pratar känslor. Om den här falska sidan man kan visa på sociala medier som folk tror oftast är ens verklighet. Precis. Men det är så.
Men jag tror du var inne på den frågan innan, att jag döljer det, eller hur gör du när du spelar in videos och sådär. Något i den form ställer du. Och det är alltså, det är inte att jag döljer det, en fasad. Det är bara det att varje gång jag vill spela in en video så vill jag liksom inte sitta och prata om mig själv. För att jag ser det mer som en liksom, alltså mer dedikerade roliga videoklipp folk ska kunna kolla på. Sen visst har det kanske skett någon enstaka video att jag liksom har gått in på något ämne så här. Men det är inte det jag vill göra. Hade jag velat göra det så hade jag ju gjort det, va. Och där är ju folk som gör det, men jag ser bara att mina videos ska vara någonting alla ska kunna titta på och tycka är kul. Så lite så. Så det är inte att jag döljer det med flit, utan det är att det ska bara vara bra videos.
Ett annorlunda avsnitt, och jag tror det är liksom det fina charmiga med den här podden, att samtalet får gå dit den går.
Mm.
Och lika mycket som jag njuter av att prata med folk, lika mycket njuter av att få prata till mig.
Mm.
Och öppna upp sig till mig, och öppna upp sig till mina lyssnare, dina lyssnare, ni som lyssnar. För att i slutändan så är vi människor som bär på olika lass och tyngder, och man vill på något sätt kunna underlätta för varandra.
Mm.
Och oftast är det att man känner sig ensam i mycket. Och när du pratar så kanske det många som kommer känna igen sig och bara shit, man är inte själv att uppleva detta.
Mm.
Som jag sa lite tidigare, BRIS, för det som är ung ålder eller Friends, skulle du känna någonting, kontakta dem.
Absolut.
Kanske dig, vad vet jag.
Ja, absolut. Det blev ju givetvis svårt för mig att besvara allt och alla, men
att dina fans,
så gott jag kan, absolut.
Dina fans kommer ju reagera och bara shit fan, jag känner likadan typ. Jag vill säga tack först och främst för att öppna upp dig. Som jag sa, du är en helt annan människa från sist vi spelade in. Du är en helt annan, som sagt, tonen själv sa du också.
Ja,
annorlunda.
Min röst. Mm. Jag hade liksom hjärtat i halsgropen när jag pratade sist. Mm. Jag ville få ut det, men det gick inte.
Nej.
Det gick inte.
Nu sitter vi här nästan ett halvår senare.
Ja.
Nu kom du ut och nu är du ute. Jag hoppas att det kommer hjälpa dig på din resa.
Absolut.
Och för dig som lyssnar.
Absolut.
Med det sagt, Olle McDule, stort tack för det skånska samtalet.
Tack själv, vad skönt att höra.